Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se. Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu, men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
Hejsan, Aron Axelsson heter jag som ska kanske underhålla dig i en stund här. Jag fick en fråga i höstas om jag skulle vilja spela in ett program för Radio Nolaskogs. Och jag som jag är sa naturligtvis ja utan att ha någon aning om vad jag tänkte prata om. Så jag satt ganska länge och funderade på vad jag ska spendera de här 45 minuterna med. Och kom ganska snabbt fram till ändå att mat, det kommer nog vara det som jag vill prata om. Och då kan man ju undra varför jag vill göra det. Jag kan egentligen ingenting om mat, kan man säga. Mitt yrkesliv är någonting helt annat och jag har aldrig jobbat med mat på något sätt så. Men jag är uppvuxen i en familj där mat alltid har varit i centrum. Och så länge jag kan minnas så har det bara pratats om mat. När min far och hans syskon träffas, då pratar de inte om vad som hände igår eller om det var trevligt, utan de pratar om vad de åt. Och det här tror jag att de har fått från min farmor som var en väldigt matlagare. Så jag tänkte spendera lite tid här med en del personliga reflektioner kring mat och ganska mycket om lokal mat på något sätt. För det intresserar mig väldigt mycket hur matkulturen på olika ställen påverkas av dess historia och dess omgivning. Mat för mig handlar i och för sig inte bara om att bli mätt eller att njuta, som naturligtvis är kanske det allra viktigaste. Det finns ganska mycket mer som spelar in i mat, och inte minst politiska saker. Så att framåt slutet av den här knappa timmen så ska vi prata lite om mat och politik, tänkte jag. Men först så ska vi lyssna på en låt om kärlek och mat.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
Farmor alltså. Ja, jag tror att jag skulle inte kunna göra ett program där jag pratar om mat utan att prata om min kära farmor en stund. Hon var en fantastisk kvinna. Jag säger var för att hon är tyvärr inte med oss längre. Hon hade nog en ganska tuff uppväxt på många sätt och vis. Ganska fattigt och sådär. Och det tror jag gjorde henne till den hon var. Hon var på många sätt och vis en klassisk bondmora. Även om hon nog aldrig faktiskt har varit bonde. Snarare så att hon var handlare och lanthandlare framförallt. Och min släkt då, den kommer från södra Östergötland eller norra Småland. Däromkring. Och jag gissar att en del av den ganska fattiga uppväxten gjorde att mat blev väldigt, väldigt viktigt för henne. Och det var viktigt att alla som kom och besökte henne och alla som hon träffade, att de skulle känna sig omtyckta och att de skulle känna sig mätta. Så jag tror att när man väl var där så har jag nog aldrig gått därifrån utan att vara nästan lite, ja, sjuk. Det åts frukost och fika och lunch och fika och middag och fika och kvällsfika och kanske lite fika på det. Och allt lagade hon själv så som gjordes förr i tiden och som på många sätt och vis har försvunnit i dagens samhälle, känns det som. Även om det kommer trender i det där också. Så det var alltid fascinerande att komma dit och se henne stå vid spisen och koka saker i timtal och för att sen presentera det för oss barn och mina föräldrar och sådär. Som barn så var nog en av de roligaste sakerna som man var med om, det var pepparkaksbaken inför jul. Där jag och mina syskon och mina kusiner åkte en helg hem till farmor och var där själva. Och fick baka pepparkakor som naturligtvis var gjorda från grunden med hennes egen kryddning och så vidare. Och det var... Vi fick göra ganska mycket där. Vi fick till exempel kavla lite grann och sen så tog hon över. Och sen så fick vi spritsa ut kakorna och sen så tog hon över. Det var inte sällan man fick en liten knuff och en åthutning med bladd inte här nu unge. Och det var nog bara av kärlek, även om det kan låta lite hårt. När jag lite senare fick möjligheten att lära känna min farmor som vuxen eller så, kan man säga. Så fick jag faktiskt möjligheten att spendera några helger med henne där vi lagade alla de här klassiska paradrätterna som en östgötsk bondmora lagar. Det var kroppkakor och raggmunkar och långkokt fläsk och fläskkotletter och allt möjligt som fick gå över flera dagar nästan. Och även där fick man ju sin lilla dos av den hårda kärleken. Som när jag frågade farmor, men hur mycket mjöl ska det egentligen vara i den här potatisgrejen till raggmunken? Ja, så det blir lagom. Fattar du väl? Ja, tack så mycket. Det hjälpte mig. Men det har faktiskt gett mig väldigt mycket i mitt liv idag. Där jag känner mig ganska säker på hur man kan skapa mat från ganska lite och få det väldigt, väldigt gott. Och en kunskap som jag känner att jag är väldigt stolt över hos mig själv. Det hade jag inte haft utan min kära farmor. Så, nu tänkte jag att vi skulle lyssna på lite musik med mattema. Och eftersom jag har pratat lite om min barndom så får det också bli en barntema på den här låten.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha.
Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är lång. Sune, hotta. rabba-da-bo, rabba-da-bo. Blommig falukorv till lunch, mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt, mjölk, det är för nyttigt, knäckebröd för hårt att hugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma, något annat vill jag inte ha. 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 Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha.
Där någonstans i min farmors kök och vid hennes matbord så började nog mitt intresse för lokal mat att växa till sig. Jag har alltid varit väldigt intresserad av historia och av kunskap och sådär. Jag ville nog söka mina rötter en del, för jag kände mig lite rotlös som ung vuxen. Jag flyttade runt ganska mycket i världen och sådär. Och innan dess så tänkte jag nog alltid att mat var nog samma sak överallt, åtminstone i Sverige då. Jag var ju fullt medveten om att man åt sushi i Japan och tacos i Latinamerika. Och jag hade väl koll på att det fanns några få specifika specialiteter här och var, som spettekaka och ja... surströmmingen här uppe, som jag tror att vi kommer återkomma till lite senare här. Och det är klart att det finns en massa likheter med mat i Sverige mellan olika regioner, trots de väldigt olika förutsättningarna som finns. Man har, ja men, där jag kommer ifrån så finns kroppkakorna, och här uppe, även om det kanske är lite mer norrut, så har vi palten. Och det är ingen större skillnad på dem. Det handlar väl mest om kanske mängden av olika saker som man stoppar i. Det fanns inte så mycket vete här uppe, men det fanns det ganska gott om söderut. Så. Men jag började söka en del och leta och läsa ganska mycket. Och jag hittade väldigt mycket intressanta saker från min uppväxtområde. Det är de rätter som jag nog kanske liksom har fastnat allra mest från det här är absolut spöttesoppa. Det har jag fått för mig i alla fall. Det är en ganska skötsk specialitet. Och det är då en fruktsoppa gjord på hela körsbär. Och därav spötte. För man måste spotta ut kärnorna som är i soppan. Nu är den här kanske allt som oftast då gjord på klarbär. Som är den lite surare lillebron till körsbär. För det är ju vad som finns ute på bondgårdarna i södra Östergötland. Jag har också en favorit som jag och min far brukar göra när vi ses ibland, som kallas för nubbafräs. Det är som en liten kavringsbit med ägg och så lite snabbt stekt ansjovis och lök på. Och så dill då såklart. Och det här känns ju som en rätt som man har skapat och varit stolt över. Kanske i första hand för att man får ta sig en nubbe till. Snarare än det faktiska maten. Och sen har vi då såklart runt där jag kommer ifrån. Då, ärtsoppa i Östergötland och isterband från Småland. Som är väldigt speciella rätter på ett sätt. Åtminstone isterbandet. Jag är född i Vimmerby och uppvuxen där. Tills jag flyttade till Övik för 30 år sedan snart. Så jag har ju också naturligtvis en väldigt, väldigt speciell relation till ostkakan. Som jag tror kan vara Sveriges godaste dessert. I alla fall om den äts med vispad grädde och en egenkokt hallonsylt. Och sen har vi såklart kräftor. Kräftor är en av de mest fantastiska rätter som finns. Jag är ganska säker på att man kan inte äta för många kräftor i sitt liv. Så att när ni här uppe sitter och korkar upp era konservburkar med surströmming, då brukar jag åka söderut. Och sen så kokar jag kräftor i dill och öl. Och för att för att hylla alla de olika maträtter som finns, så skulle jag vilja spela en gammal fin visa här av Carl Wehle.
Böjd. Aldrig blir man riktigt nöjd, jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag får någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär. Och någonting att tyngda på paradidim och någonting att älska och att hålla kärte. Pipipipim paradidim bam. Varför ska man tyngda på pipipipam? Efter guld och guld pipipipam. Efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. Tänk det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär.
Ja, så när jag flyttade upp hit till Höga Kusten för några år sedan eller nu, så var jag naturligtvis väldigt nyfiken på vad som finns här på samma sätt som den trakt som jag är uppvuxen i. Vad är Nola skogs spöttesoppa och så vidare? Jag kan inte påstå att jag har forskat jättemycket kring det här än, men jag har påbörjat min gärning, kan vi säga. Och det första man springer på här är naturligtvis utströmningen. Den är på något sätt väldigt tydlig i kulturen här omkring, och det är inte så konstigt. Det är ju någonstans här omkring som den här delikatessen som där har uppkommit och så. Och det är tydligt en ganska stor del av historien kring de här trakterna. Som jag har förstått det då, så har ju surströmming funnits här omkring eller tillverkats här omkring i ungefär den formen som det görs idag då, sedan 1500-talet någonstans. Teorin är väl att det har med Gustav Vasas krig och den saltbrist som då uppstod ute i landet, för att man behövde salt för att soldaterna skulle kunna leva. Så att den saltade strömming som man gjorde här innan, den hade helt enkelt för lite salt, och då behövde man hitta något annat och man började fermentera den istället. Det är ju en väldigt, väldigt gammal typ av konservering att göra, och fisk har väl fermenterats i Sverige i tusentals år, och jag tror att det finns en del tecken på att man har fermenterat fisk i romarriket till exempel. Och så är det ju sedan 1500-talet kan man alltså spåra tillbaka åtminstone den surströmming som vi äter här idag. Men strömmingen i sig har ju en mycket längre historia i det här området, och det finns ju alltså både för människor och för djur och så vidare. Och man åker omkring i naturen här ute och åker upp till exempel till Skagsudde, som är en av mina absoluta favoritplatser i det här området, så kan man hitta väldigt, väldigt gamla lämningar av säljägarstugor. De har ju också någon slags koppling till den strömming som faktiskt tillverkas just där omkring då, också nu. De följde sälen som följde strömmingen upp norr efter kusten. Och så är det väl någonstans att man i det här området har fått vara ganska kreativ med sin mat, just för att det är ganska kargt liksom. Och så. Och då kommer de här specialiteterna fram. Och surströmming, det, jag har en ganska kluven relation till det måste jag nog faktiskt erkänna. Det är lite som med gamla ostar eller den typen av mat för mig, att man någonstans måste man lära sig att tycka om det här för att det ska vara riktigt gott liksom. Och ostar, det har jag väl provat i ganska många år nu, men surströmmingen är relativt ny för mig. Jag provade väl några gånger när jag var barn och så, men det har inte riktigt fastnat än. Och någonstans tycker jag inte att det är riktigt angenämt så, men samtidigt har jag märkt nu att framförallt i höstas när det började äta surströmming lite här och där, så måste lukta lite till ändå. Man behöver smaka lite på det där salta, lite speciella smaken. Så att jag gissar att om jag skulle hålla det här programmet om ett par år igen, så kanske det skulle handla bara om surströmming och dess fantastiska kvaliteter. Vi får se. Och kanske blir en sån där, som jag nu tycker, lite galning som äter surströmming hemma i lägenheten. Jag är orolig för det. Så att till er som inte riktigt har kommit till att smaka på det här än, sådana som jag helt enkelt, så har jag ett enda råd, och det tror jag Weird Al Yankovic får stå för här.
Yogurt, have some more spam. It doesn't matter. you had for lunch. Just eat it, eat it, eat it, eat it. Eat it, eat it, eat it, eat it.
Höga kusten, ja. Det är faktiskt ganska mycket mer än surströmming när det kommer till mat. Man ska inte, absolut inte glömma tunnbrödet som tillverkas här i stora mängder och till viss del nog har utvecklats här. Det är ju någonting som jag tror att alla som någonsin har provat det älskar. Det är inte lika komplicerat som strömmingen. Men det finns en hel del andra saker som ganska lätt glöms bort som kommer härifrån. Och jag skulle vilja slå ett slag för den ost som har sitt ursprung här. För det är nog så att, ja, så gott som alla svenskar i alla fall, de har nog någon gång fått sig en macka med ett par skivor grevéost. Och det är nog inte så många däremot som är medvetna om att den faktiskt är uppfunnen här i Örnsköldsvik på 60-talet, någonstans där i början. Den hette då Alpost från början och uppfanns av två ingenjörer som jobbade på Örnsköldsviks ostförsöksstation, som det hette. Det säger ju en del om deras ambitioner med att utveckla ost här. Den hette från början Alpost av någon anledning. Förmodligen för att man ville anknyta till det som det är en variant av. Och det är alltså en emmentalerost eller liknande, som kommer från Schweiz, Österrike, trakten. Men de gillade inte riktigt det namnet. Det kändes väl inte så hejigt kanske. Och de satt och klurade på hur skulle de komma på ett bra namn som låter lite exotiskt och som har anknytning då till historien bakom osten. Någonstans så tyckte de väl kanske att Gruyère var ett ganska bra namn. Och gjorde en variant på det helt enkelt till Grevé. Nu är ju Gruyère en ganska annorlunda ost mot Grevé. Men det finns ju ändå någon slags koppling här. Nu för tiden så är ju då Grevé-osten, det är ju ett namnskyddat varumärke som tillverkas av så gott som alla mejerier i Sverige i alla fall. Och det gör kanske att man har missat lite av den historia som fanns här och de storheter som faktiskt kom ut ur det här mejeriet ute i Gullänget. Ibland så skulle man kunna tänka sig att det hade kunnat ge lite mer glans åt staden om man hade gjort som konkurrenterna i Burträsk och döpt osten efter var den kommer ifrån. Och det hade säkert varit trevligt och gett ännu mer till Lövvik här. Men jag tror att det allra viktigaste här, det är ändå att vi själva vet att Grevén, det är en del av våran historia. Och att det är oss här i Nolaskog som folk ska vara tacksamma för när de får sin gamla lagrade grevéost till kräftorna till exempel. Så som en liten blinkning till den mejerikultur som finns här omkring så skulle jag vilja spela låten Milkshake.
My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge.
I know you want it, the thing that makes me what the guys go crazy for. They lose their minds
much if you're smart.
La 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 la.
Så politik då, och hur hänger det ihop med mat? Ja, det gör det naturligtvis på många sätt och vis. Och, det är en del av folks vardag och därmed också en del av det som politik handlar om. Men det jag skulle vilja prata lite om här är framförallt hur det påverkar vårt samhälle och vår värld och vad vi kan göra åt det. För i dagens värld med de klimatförändringar vi ser och det beteende som vi har, så blir varje enskild persons val och beteenden viktigare och viktigare. Vi kan inte fortsätta att agera och konsumera så som vi gör idag om vi vill att våra barn och barnbarn, i alla fall då de i min ålder, ska få växa upp i en bra värld som... och där naturen finns kvar och som är hållbar liksom. Just nu så är varje enskild persons avtryck på den här världen för stora. I det sammanhanget så blir det ganska viktigt att vi kanske inte anpassar oss, men att man i alla fall försöker tänka på hur vi kan minska det avtrycket. Och om man ska se det krasst så är naturligtvis alltså transporter till exempel, det är en jättestor del av det här. Industrier är också en stor del. Och där är det naturligtvis jättesvårt för en enskild människa att göra någon markant skillnad. Och det kanske man inte behöver göra heller. Mer än att man kan fundera på om man ska ta tåget istället för flyget och så vidare. Men det finns ganska många ställen som man som individ kan göra en relativt stor skillnad. Och det allra bästa stället där är väl såklart i ens vardag. Alla de här sakerna som man gör varje dag och som påverkar. Och här finns det en del att tänka på. Och en av de allra tydligaste sakerna som man kan göra här är att man försöker handla lokalt mycket mer än vad vi gör idag. Det finns inte riktigt någon anledning att det ska gå lastbilar med fyrkantiga mjölkpaket från Uppsala när vi har Norrmejerier här precis runt knuten som tillverkar precis lika bra mjölk. Och det är mycket möjligt att det kanske är bättre och till och med godare och en större njutning att få sig en oxfilé på 150 gram från, säg, Långsjön än den där lite större biffen från Brasilien som är fryst och flugen över Atlanten och skeppad upp hit. Och inget emot norsk lax, men kanske är det faktiskt lite godare med en rökt sik ut från skeppsmanen än att man behöver odla den här fisken på andra sidan våran stora halvö. Och ja, sen finns det mycket annat man kan göra naturligtvis. Man skulle kunna odla lite grönsaker själv. Det tycker jag är en väldigt, väldigt rolig hobby. Jag kan starkt rekommendera det till alla. Nu kanske jag gör det mest för att jag tycker att det är så härligt att se de här små fröna bli till stora växter och se det växa. Men för, och man kanske inte ska liksom tro att man kan göra det för fullt husbruk, men att odla potatisen och morötterna och saker som man kan lagra ganska länge och som man kan få ut ganska mycket av den jord som vi har här, det är absolut roligt. Man ska också komma ihåg att vi lever i ett ganska kallt klimat. Det är egentligen kanske lite för kallt och lite för kort sommar för att man på allvar ska kunna vara självförsörjande här omkring eller i Norrland överlag, om vi vill fortsätta leva på det sättet som vi gör idag med ett modernt samhälle och där man kanske inte lägger sin huvudsakliga arbete på att skapa just mat, utan man skapar någonting annat som genererar pengar så att du kan köpa mat. Och då kommer vi alltid att behöva importera, kan vi säga, hit. Så är det, och så får det nog kanske alltid vara. Men det finns väldigt, väldigt mycket att göra här. Och, framförallt om man tänker sig i dina protein som du tar in i kött, fisk, ägg. Det finns otroligt duktiga producenter av det här i kommunen som utan tvekan är lika bra eller bättre än det som man kan köpa och som är importerat, eller vad man ska säga. Samtidigt så finns det mycket annat som behöver tas hit, och så får det nog vara, som sagt. Jag ska också absolut villigt erkänna att jag inte lever så strikt själv. Det slarvas en hel del i mitt hem med vad jag köper. Och det är nog också okej, så länge man försöker göra någonting. Och jag har lagt mitt med, ja, men framförallt kött och ägg som jag försöker köpa lokalt. Och för den fisk som jag köper när jag köper den färsk. Och när man börjar göra liksom sina favoriträtter och sådär, så landar jag ganska ofta i kreolsk mat. Och då får man nog säga att det där riset som kokas, det är nog en rejäl fuskare här. Men det jag tror att man ska ta med sig med det är att även små förändringar, de ger effekt om de är många och om de görs av många. Och här har vi någonting som vi kan gynnas väldigt mycket av. Både klimatmässigt för att vi ger ett mindre avtryck, men också samhällsmässigt på lokal nivå. Ju mer vi som bor här vill köpa saker som tillverkas här, desto lättare blir det för människor att göra det. Att börja tillverka saker, att börja odla, att föda upp djur. Och det skapar arbete och det skapar ett sunt företagsklimat. Så på så sätt så är det väldigt, väldigt bra att tänka till lite kring vad man köper och när det går att köpa det härifrån. Och trots det här så tänker jag då försöka med en sång här knyta an till den kreolska maten som jag tycker så mycket om. Och jag skulle också vilja säga åt min far här att han får lyssna väldigt noga. Och jag hoppas att det här blir rätt version av jambalaya.
Goodbye, Joe. Me gotta go. Me oh my. Me gotta go. Pull a piro down to buy. My Yvonne, sweetest one, me or my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, the crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pick it tall, fill through jaw, and be gill. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Buzzing.
folks come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style for her while and began. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jumbo line, crawfish pie, fillet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pick guitar, feel through jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Var det dags att knyta ihop den här säcken lite, och jag hoppas att du har tyckt om att lyssna på mina tankar en stund. Och förhoppningsvis har jag kanske väckt några tankar hos dig. Framförallt så hoppas jag att du nu kommer vara lite mer stolt över den matkultur som finns här i Höga Kusten. Den är speciell på många sätt och den är en tydlig historia av det arv som finns här. Med det så skulle jag vilja tacka för mig. Ha en trevlig dag.
Jag har allra sista foton ifrån NKs lunchsalong. Fru Blom har gomme som hon tar ut med tång. Fru Max von Müritz har nyss omskurits. Ja, jag menar närtskappan förstås, köpt i Paris. Och till vilket pris, det blir både tår och foton. Människan tre trappor upp ska ha barn med kan, med kopp och ta en kopp. Och så tar vi oss en liten kacka till, en kacka till, en kacka till. Senatoren Mr. Thomas, han är en av Oklahomas pampar. Kommer han tillbaks till stan. Ska det inte bli någon snålgrav, han ska motas alla åldrag. Bullfest, bullfest ska det blir hela dagen. Det blir både tår och båtor, och vårt fina kungahus ska stå på tå med kakor, fjäsk och krus. Fajf och klock, det blir med tåtor ut i Ulriksdals gemake. Louise får flis snart tänka på sin bak. Sen ger Sibylla både mat och fylla. Prins Bertil Berg som statsbud hem vår senator, som vi då förstår. Det blir både tår och båtor, om jag känner mig rätt, för en tok ur Oklahomas operett. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Nästa nytt från skvallertanten kommer ifrån västkustkanten, där Guds ord på landet tolkning får. Av den sköna Karin Kavli blottar ifrån topp till navli hennes barn just nu ut i vågor går. Och det blir både tår och våtor ur en sparsam vardagsblus. Madame drar fram sån konst som fyller hus. När hon blottar sina våtor brakar det i nattlinnet, som nog har sina bästa nätter sett. Vårt lands aktriser står inför kriser. Ska Kavli ensam i stan? Nej, inga Brink, säger den Brink. Det blir både tår och våtor, vår publik ska hålla varme med Manstads och fru Karin Jubels varme. Och så tar vi oss en liten kaka
Jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa ur en bok som heter Karlssons pojke, skriven av Torgny Karnstedt. Det är en samling noveller som jag tycker är både trevliga och intressanta, för att det har bäring på det tillstånd som världen har nu också, tycker jag. Den här novellen heter Till fåglarna som ännu sjöng. Utan förvarning försvann isen under honom. Dånet från skogen tvärdog. Vattnet slöt sig runt hans lemmar. Egentligen skulle det inte kunna hända. Fredrik var allt för välbekant med sjön. Värnern var visserligen ett innanhav, men han kände varje vik och grynna. Den här torsdagskvällen i mars låg dimman tjockare än vanligt och isen var extra blank. På väg att hämta in näten missbedömde han riktningen och naturens krafter. I ögonvrån upptäckte han ett drivande isflak. Då var det för sent. Som glasbitarna i ett kaleidoskop kastades livets skärvor runt i hans inre. Fisket, vännerna, sjön, barnen, skogen. Försvarslös, fasthakad vid skotern, drogs han mot djupet och mörkret. Fredrik hade 76 år tidigare för första gången sett dagens ljus. Han föddes den 28 juni 1919, samma dag som det kapitulerade Tyskland under protest skrev under fredspappren i Versailles. Och första världskriget flyttade in i historieböckerna. Västfronten hade i flera år varit ett blödande sår, striderna de blodigaste i historien. Och mellan skyttegravar, taggtråd och kulsprutor hade ett skräckens ingenmansland uppstått. Medellivslängden för en underofficer vid fronten hade varit 4 månader, för en stridsflygare 15 timmar. Sverige hade intagit en neutral hållning, men det hade inte hindrat drottning Victoria att uttala sitt helhjärtade stöd för Tyskland. På tysk uppmaning hade Sverige släckt lysbojarna i Kattegat och Östersjön och minerat i Öresund. 800 sjömän i svenska handelsflottan hade fått sätta livet till när deras farkoster sänkts av minor eller torpederades. Livsmedel hade varit ransonerade. Bristen på kött, fisk, smör och ägg var stor. Hungern hade fått folk att göra uppror. Och ovanpå umbärandena hade spanska sjukan skördat många offer. Fredriks föräldrar hade klarat sig hyggligt, men med freden skulle livet bli drägligare, orosmålen skingras och sommaren bli somrigare. Barnet var ett fredens tecken, en fredsförste, och fick därför namnet Fredrik. Han växte upp i ett enkelt men naturskönt torp i skogen norr om Kristinehamn nära Bergsjön. Något syskon fick han aldrig. Som ensamt barn lärde han att sysselsätta sig själv, tillbringa mycket tid med att utforska omgivningarna, klättra i träd och berg och spana på djur. Han hade sett åtskilligt med älgar och rådjur, utforskat grävlingsgryt, smyger på rödrävar, gått på vargjakt och haft turen att uppleva ett lodjur på nära håll. Ändå var det fisket som roade honom mest. Han kunde vara ute från gryning till skymning och kom sällan hem tomhänt. Katten Kurre väntade alltid i värmen vid murstocken, förvissad om att han skulle få sin del. 10 år gammal fann Fredrik söndagsskolan hans djupt religiösa mamma månat om outhärdlig. Han lämnade tillbaka sångboken han fått och sa att han inte orkar med fler Jesushistorier. Allt oftare följde han med sin pappa och hjälpte honom i arbetet. Pappan var murare och socialdemokrat på vänsterkanten. 30-talet var politiskt skarpladdat efter börskrasch och depression. De tyska nazisternas krav om militär återfödelse och ökat livsrum uppskattades i svenska borgerliga kretsar. Många män bröstade sig som tuppar efter rapporter om Adolf Hitlers framgångar och hade riksmarskalkens porträtt på hedersplats. Även på den värmländska landsbygden märktes influenserna. Medan Fredriks far och andra arbetare tvingades gå med mössan i hand för att få underbetalda nödhjälpsarbeten, fanns det välmående bönder som klädde sig i bruna skjortor och organiserade skjutövningar. En av dem lovade att det inte skulle dröja länge förrän hakkorset vajade över Folkets hus. Brevbäraren försökte lära Fredrik göra Hitlerhälsningen, men han retade gallfeber på alla nazistsympatisörer genom att bära skäran och hammaren väl synlig på skolkläderna och öppet läsa kommunisternas tidning Ny Dag. Han avskydde att se pappan krusa överheten för att få kortvariga påhugg. Den som bugade och bockade djupast, som sålde sin arbetskraft billigast, vinkades fram, medan de som krävde skälig ersättning ratades. Fredrik svor att aldrig bli beroende av andra för att förtjäna sitt levebröd. Han sökte kunskap i böcker och tidskrifter som skulle hjälpa honom att bli immun mot överhetens regler och värderingar. Det doftade världskrig om tidningarnas trycksvärta. Hitlers andedräkt osade genom radioapparaternas textilväv. Men den engelske premiärministern Neville Chamberlain var optimistisk. Hemkommen till London i slutet av september 38 efter överläggningar i München med Hitler och Italiens diktator Mussolini och Frankrikes president Daladier viftade han glatt med ett signerat papper och lovade "Peace in our time". Det var ett löfte Fredrik inte gav ett ruttet lingon för. Drygt en månad senare, mellan den 9 och 10 november, brändes över 1000 synagogor och bönehus i Tyskland och Österrike. Judiska butiker fick skyltfönstren krossade, vandaliserade och plundrade. Människor misshandlades och mördades. Tiotusentals män arresterades och skickades till koncentrationsläger. Glassplittret som täckte gatorna gav pogromen dess namn, Kristallnatten. Det uppblossade kriget kastade sina skuggor allt längre ut i världen. 19 år gammal under senhösten 38 hjälpte Fredrik en vän till familjen, en stensättare, att lägga gatsten vid ett vägbygge. Vännens son hade tagit värvning som frivillig i spanska inbördeskriget på folkfrontens sida. Något livstecken hade stensättaren inte fått på flera månader och han befarade det värsta. Och innan jul fick han besked om att sonen stupat i slaget vid floden Ebro. Ett år senare, strax före jul, när Sovjet slutit pakt med Hitler-Tyskland och angripit Finland, blev Fredrik, som låg inkallad, fråntagen sitt vapen och förflyttad till Storsien utanför Kalix. Där hade man inrättat ett läger för personer som ansågs opålitliga. Kommunister, fackföreningsaktiva, syndikalister och radikala socialdemokrater internerades. Det gemensamma var att de var antinazister, betraktades som samhällsfarliga och potentiella landsförrädare. Eftersom de var vapenlösa försökte Fredrik vända det till en fördel i samtalen med kamraterna. Den som inte har något vapen har inga fiender, menade han. En återvändande Spanien frivillig blev den som förklarade vad vapnen kunde åstadkomma. Han berättade om tusentals massakrerade människor och sönderbombade byar. Kriget knarrade i stugornas väggar. Man betraktade norrskenet och lyssnade efter kyrkklockornas ringande. Redan till våren fick Fredrik sin överraskning resa hem. Sina upplevelser talade han ogärna om, men han funderade åtskilligt på gråzonen som uppstod när det demokratiska samhället slog över i intolerans. När de fri- och rättigheter man skulle försvara sattes ur spel av ledningen med motiveringen att man i själva verket skyddade dem. Grubblerier fick näring genom litteraturen. Fredrik läste Jan Fridegård och Karin Boye. Boyes Kallocain blev en källa han ständigt återkom till, liksom Ernest Hemingways Klockan klämtar för dig. Han tvingades göra avkall på sitt löfte att inte underordna sig och började som murarlärling. I 2 decennier kom han att stanna i yrket, men drevs hela tiden av en stark längtan bort från teglet, ut på sjön till fisket och friheten. Bort från all ondska, trångsynthet och mänsklig skröplighet. Efter kriget köpte han en liten båt och ett par nät. Så fort han fick en ledig stund rodde han ut på sjön. Sparade till en påhängsmotor. Tålamod och iver kännetecknade hans frihetsdröm. Han träffade en kvinna, gifte sig och blev pappa. Den 12 oktober 1961 bestämde Fredrik att lägga ifrån sig murarslevarna, fogbrädorna och slipstålet för gott. På andra sidan Atlanten i FN:s generalförsamling dunkade Nikita Khrushchev skon i bordet för att protestera mot att generalsekreterarposten, som uppfylldes av Dag Hammarskjöld, skulle ersättas av en ledartrojka. Fredrik hade varken en upprörd sovjetisk ledare eller hundarna Strelka och Bjelka, som en månad tidigare hade återvänt välbehållna efter att ha kretsat runt jorden i den sovjetiska satelliten Sputnik 5, i tankarna. Han upplevde ett inre lugn när han bilade till kontoret för att lämna in fackföreningsboken, precis som han 41 år tidigare gjort med söndagsskolans sångbok. Han trummade med fingrarna på bakelitratten när bilradion spelade Sam Cooks Wonderful World. Det var bara en vecka kvar tills det var dags att lägga ut näten för siklöjan och den begärliga rommen. Kamraterna sa att han skulle ångra sig, att det aldrig skulle gå. Men huset han hade var nästan betalt. De hade potatis och grönsaksland och ved hög han i skogen. Hustrun arbetade i en konsumbutik. Tänk på barnen, sa hans kamrater. Det är det jag gör, sa han. Det var för barnens skull han bröt sig loss. De hade ofta följt med honom i båten. Utlandssemestrar hade de inte haft råd med. Men de var alltid tillsammans med barnen så mycket de kunde. När det iskalla vattnet rusade in mellan kragen och halsen tänkte Fredrik på dem. De var vuxna nu och hade egna barn som också höll på att bli stora, men inte större än att de skulle sakna sin morfar. Vännerna i fiskeriföreningen skulle också sakna honom. Han hade engagerat sig hårt i miljökampen, skrivit en motion till regeringen om begränsning av konstgödningen inom jord- och skogsbruket och trädgårdsnäringen. Han hade tagit initiativ till flera uppvaktningar av traktens miljöförstörande industrier. Ett flertal gånger sökte upp cheferna på pappersbruket i Skoghall där han hade fört yrkesfiskarnas talan. Kamraterna betraktade honom som kunnig och orädd. Vid ett samtal med jordbruksministern om avverkning av vass för att få in friskt vatten i vikarna svarade Fredrik när ministern ville tillsätta en utredning. Det behövs ingen utredning för dyra pengar. Det behövs ett beslut om att sätta igång. Det var inte bara egenskap av yrkesfiskare Fredrik talade. Hans engagemang var djupare än så. Han menade att om vi inte fick upp ögonen för den omfattande miljöförstöringen skulle det snart inte finnas förutsättningar för liv på jorden. Det fanns inte tid för flathet eller prestige. Nålen med hammaren och skäran hade han för länge sedan tagit av sig. De totalitära systemens skadeverkningar hade han sett nog av, men han trodde fortfarande på de goda krafterna, på individens förmåga att tänka självständigt och nödvändigheten att måna om naturen, inte bara lära om den utan också av den. En skärpa brängde till under ytan. I den såg han föräldrarna. Pappan gnolande med basken på sned när han blandade murbruk, mamman slamrande med strumstickorna. Väggklockans pendelslag. Genom det öppna fönstret hördes koltrasten och en grupp barn som sjöng en av sångerna från söndagsskolan. Jag ville likna Jesus, det tåliga Guds lamm, och på min ringa bana i ödmjukhet gå fram. När människor mig smäda, jag bedja vill för dem, att vi en gång må mötas i himlens ljusa hem. Himlen fick vänta. Tankarna på allt som återstod att göra tog överhanden och strömmade som elektriska ålar i Fredriks frusna kropp. Fingrarna brann som mareld. Med en sista ansträngning lyckades han frigöra sig från skotern och ta sig upp till ytan. Till luften som ännu gick att andas. Till livet som ännu levde. Till fåglarna som ännu sjöng.